för livet som du har gett oss. Du är värd vår lovsång, du är värd vår tillbedjan, och Herre, vi vill ifrån djupet av våra hjärtan säga tack till dig, tack för din frälsning, tack för din trofasthet, tack för livet tillsammans med dig, Kristus. Och jag ber att tacksamheten till dig, den ska få överflöda i våra liv. Amen. Varsågod och sitt. Vi lever i spännande tider. Så är det. Nästa söndag så har vi besök av en som heter Harriet från Open Doors. Hon kommer att berätta om den förföljda kyrkan. Någonting som vi behöver vara delaktiga i och någonting som är viktigt. Söndagen därpå så har vi besök av missionärer som har varit i Brasilien som heter Jonsson. Och i den gudstjänsten så blir det nog också en vigsel. Vad spännande. Söndagen därpå så är vi inne på det, den här boken som vi har köpt och läst. 20 kronor kostar en bok. Och jag skulle vilja utmana oss. Köp två böcker. Läs en själv och ge bort en. Och hälsa människor välkomna till tre gudstjänster på ett speciellt sätt som vi har kallat Bara Jesus kan. Så är det. Han kan göra det inte vi kan göra. Så vi lever i spännande tider, mina vänner. Nu får ni resa på er. Nu ska jag läsa bibelordet för idag. 7 versar får ni stå. Nu får ni sitta ner. Vid den tiden, när antalet lärjungar växte, började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de 12 samman alla lärjungarna och sa: det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanos, en man fylld av tro och den heliga ande, och dessutom Filippos, Prokorius, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia. Man förde dem fram inför apostlarna som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång. Och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Amen. Varsågod och sitt. Ringar på vattnet är det som vi har kallat den här vårens undervisning. Och det handlar om den första församlingens, deras liv, deras framgång och deras kamp. Hur den växer från bönemötet i den övre salen för att bli en rörelse som berör många människor. Hittills, när vi har läst i de 5 första kapitlen, så har liksom varit begränsat till Jerusalem. Men i kapitel 6 så börjar det bli ringar på vattnet. Alltså evangeliet börjar att spridas. Och dagens text handlar om församlingen i Jerusalem, om dess liv, om dess svårigheter, men också hur man löste dem. Vi börjar att läsa här att vid den tiden när antalet lärjungar växte. Det här är första gången i apostlagärningarna som vi möter uttrycket lärjungar. Det finns andra uttryck för vad det innebär att tro på Jesus. I apostlagärningarna 2 så kallar man dem de troende. Man kallar dem de kristna. I första Korintierbrevet så kallar man dem för lemmar, alltså, och det är där vi har fått uttrycket medlemmar. Och här i Apostlagärningarna 6 så kallas de för lärjungar. Om vi bläddrar vidare så får vi se, så får vi fram lite grann mera, så hänger vi med. Och en till. Ja, där stannar vi. Att vara lärjunge, det innebär att vi är kallade. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er, säger Jesus. Och det handlar inte i första hand att jag har valt Jesus, utan Jesus har valt mig. När jag var yngre så spelade vi brännboll i skolan. Har ni varit med om det? Ja. Innan man skulle spela brännboll så skulle man välja lag. Har ni varit med om det? Och de bästa var det ofta som skulle välja lagen. Du får gå dit, och du får gå dit, och du får gå dit, och du får gå dit. Och så stod man där lite med en klump i magen. Hoppas inte jag blir sist. Så kunde man ibland känna det. För ingen, man ville bli vald först. Man ville inte bli vald sist. När Jesus väljer oss så är vi alltid nummer ett. Han väljer dig. Han väljer dig. Och han väljer dig. Och det finns ingen rest kvar som inte spelar någon roll. För i Jesu ögon så är vi alla kallade. Vi är alla utvalda att leva med Jesus. Om vi får använda det uttrycket. Att vara med i hans lag. Att vara med i hans team. För lärjungen var det viktigt vem som var mästaren. Det var en viktig insikt. Och så är det också för oss. Vem är herre i ditt liv? Vem är mästare i ditt liv? Vem följer du? Vem formar dina tankar? Vem formar ditt liv? Och jag tror passionen för Jesus, den behöver finnas där. Antingen jag är ung eller som jag har kommit längre upp i året. Vi behöver alla ett hjärta som bultar för Jesus, som älskar Jesus och vara med och tjäna honom. Lärjungen var också viktigt att han var trogen. Vad söker Jesus i våra liv? Jag tror att i första hand så söker han trohet. Vi får visa trohet mot Jesus. Ibland är det enkelt, ibland så är det svårare. Och vi får vara trogna i det lilla. När liksom ingen annan ser oss. Där finns Jesus och vi får följa honom i hela våra liv. När jag läser vidare i den här bibeltexten så står det att de grekisktalande judarna klagade på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Jag bara stannar vid det här, den dagliga matutdelningen. Det var en församling som hade omsorg och som visade omsorg om människor. Och det verkar som att den första kristna församlingen, det låg liksom i deras DNA, i deras väsen. När jag läste i Apostlagärningarna så stod det lite grann tidigare att man delade ut till alla efter var och ens behov. I Apostlagärningarna 3 så påminner vi oss om att Petrus och Johannes fäste blicken på en lam man. Man såg honom. Apostlagärningarna 4 så återkommer det här igen. Man delade ut efter var och ens behov. Det var alltså en församling som visade omtanke, som visade omsorg. Och jag har lärt mig, det är ett språk som alla människor förstår. Det behövs inte engelska, svenska eller tyska eller tigrinja eller vad det nu skulle vara för språk. Utan kärlekens språk, omsorgens språk, det når till alla människor. Här var det änkor som man hjälpte. Ensamstående. Och det uttrycket återkommer den ena gången efter den andra i Bibeln. När mannen hade dött, för det var den som hade ansvar för försörjningen, så var det en svår situation för änkan som blev kvar. Och speciellt om man inte då hade vuxna barn utan bara hade små barn. Det fanns ingen social att gå till och få bidrag. Utan här var det församlingen som trädde in och hjälpte. Och som jag sa, det är ett språk som alla förstår. Därför så har Moder Teresa till exempel, hennes liv och hennes verksamhet har blivit omtalad över hela jorden. Inte för att hon är en speciellt god talare, men hon har haft ett språk genom att hjälpa människor, genom att se människor, genom att uppmuntra människor, så har hennes gärningar talat högre än alla ord. Så är det också med Nobelpristagaren och doktorn och pastorn Denis Mukwege i Kongo. Det är inte i första hand hans vältalighet. Han är en god talare, jag har hört honom vid några tillfällen. Men det är först och främst hans hjärta för människor som har det svårt, som har gjort att det som ligger på hans hjärta omtalas i hela världen. Bibeln säger så här: att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och att hålla sig obesmittad från världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud. Vi behöver det diakonala tänkandet, omsorgen om varandra. Du kan inte hjälpa alla, men du kan hjälpa någon. Du kan inte förändra hela världen, men genom att hjälpa någon så är du med att förändra världen. I den här församlingen så börjar man klaga. Det fanns två språkgrupper i den här församlingen. Och det fanns ett missnöje. Man började klaga. Och det finns ju alltid, där det finns människor så finns det alltid några som klagar. Jag har ju vuxit upp i pingst och Levi Petrus är ju liksom centralfiguren, har varit i pingst. Och det finns alltid en historia om Levi Petrus för att beskriva ett skeende eller någonting som har hänt. Och följande lär ha hänt Levi Petrus. Det var när han jobbade som pastor i den stora Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Så var det en man som söndag efter söndag kom och påpekade: det där gjorde du inte bra. Det där var inte rätt. Och så nästa söndag så var det precis likadant. Nej, det där var inte bra. Det där gjorde du inte bra. Och till slut så tröttnade Levi Petrus på den här mannen och frågade: vad jobbar du med egentligen? Ja, jag är felsökare på Ericsson. Så han kopplade inte av arbetet på söndagen heller, utan han bara hade som uppgift att leta fel. I den första församlingen så fanns också det här. Det var några som klagade. Det fanns två språkgrupper. Det var de hebreisktalande judarna som hade sitt ursprung i Israel, Palestina. Och de talade arameiska och hebreiska. Och så fanns det de grekisktalande judarna som hade flytt ifrån Palestina, Israel och levde utanför. Och på den tiden så var grekiska, det var liksom världsspråket, det var liksom vår tids engelska. Och här växte en spänning upp mellan dessa grupper och kulturer. Matutdelningen till de grekisktalande änkorna fungerade inte. De blev, säger bibeltexten, bortglömda vid matutdelningen. Och det var ju rätt då att reagera. Det var ju rätt att uppmärksamma detta. Och vad gör då församlingsledningen när man ser att det här fungerar inte? Några utav dem som behöver hjälp, de får inte hjälp. Tre saker skulle jag vilja säga. De ser, de hör och de gör. Och det tror jag är viktigt att se olika saker. Vad händer i den kristna församlingen? Vi behöver ha ögon som är öppna så att vi ser varandra så att ingen blir bortglömd. Vi behöver ha öron som hör vad människor säger. Och ibland så finns det någonting till och med bakom orden. Mer än orden när man säger någonting. Och vi behöver också att vara med och rätta till när det blir någonting som blir fel. Församlingsledningen såg, man hörde, men det stannade inte vid det, utan man vidtog också åtgärder. Och jag har lärt mig, en församlingsledning den är alltid otillräcklig. Men att lösa ett problem så fort som möjligt, det är ofta någonting som är väldigt, väldigt bra. Hur löser man det här, då, det här problemet? Jo, man gör det genom det som jag tror är församlingens stora resurs. Och det är liksom poängen i min predikan här idag. I Gamla testamentet så finns det en berättelse om en änka. Hon har det svårt och profeten Elisa kommer till henne och ställer liksom en fråga till henne. Vad kan jag göra för dig? Och bara att få den frågan är ju skönt när man är liksom i behov av hjälp. Och då säger profeten att gå och kolla i ditt hus. Se efter vad du har i huset. Och änkan går och tittar, vad har jag i huset? Och oj, av en tillfällighet så står det en kruka här. Änkan hittar en kruka i huset. Och profeten säger, den vill jag använda. Den vill jag fylla. Men profeten stannar inte med det, utan han undrar, finns det några mer krukor? Och han säger till kvinnan, du måste gå och leta. Och jag undrar, finns det några krukor i den här församlingen? Missförstå mig inte nu. Men finns det sådana som liksom är villiga att komma med sina krukor? Finns det någon? Nämen. 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 Oj, oj, oj. Vad fantastiskt. Det visste vi inte att det fanns i församlingen. Och de som hade med sig visste ju om det, men vi andra, vi visste inte om det. Och jag skulle vilja säga till oss, det finns mycket mer i församlingen än vad vi anar. Det finns i huset. Och så börjar Gud fylla på de här krukorna. Såg ni att den krukan jag hade med mig var lite? Gud använder också det som är trasigt. Han vill bruka oss allesammans att kunna vara med och tjäna honom. Det finns mycket, mycket mer än vad vi anar i vårt församlingshus. Som Gud vill vara med och använda. Som Gud vill vara med och bruka. Och så var det också i den här församlingen. Hjälpen, den fanns i församlingen. Man utsåg 7 stycken. Ni ska vara med och göra det här. Och så la man händerna på dem och så bad man för dem. Och så fick man vara med om en fungerande församling. Och det behövdes en struktur. Ibland så tycker vi det här, ja men anden leder och vi beder. Ja, det ska vi ju göra av hela vårt hjärta. Men det behövs ibland också strukturer. Under en tid så arbetade jag med någonting som hette naturlig församlingsutveckling, NFU. Där man tog ut några särdrag som kännetecknar en växande församling. Och en av de här särdragen var att ha fungerande strukturer. För det är med och hjälper församlingen att liksom ledas rätt. Och därför behöver vi människor som kan hjälpa oss, som kan organisera oss så att det blir en större funktion och detta. Så församlingens stora resurs, det är vi som människor och Gud vill använda oss. Tänk så mycket det fanns i vår församling som inte vi visste. Men det finns där och Gud vill vara med och använda oss var och en och vi kan få vara med och tjäna honom. Och jag tänker mig församlingen också som en flerstämmig församling. I församlingen så hjälptes man åt. Det var yngre, det var äldre, det var män, det var kvinnor, det var rika, fattiga. Olika kulturer möttes, men man var en församling. Det var som en kör med många stämmor. Apostlagärningarna 4:24 uttrycker detta på ett väldigt vackert sätt när man bad. I folkbibeln står det att man bad tillsammans. Bibel 2000 uttrycker det, man bad gemensamt. Och flera engelska översättningar säger with one accord, med ett akord. Och det uttrycker ju på något sätt att det är många toner. Men det finns en samstämmighet emellan. Och för att kunna sjunga kör så måste jag lyssna på de andra. Annars fungerar det inte om alla bara ska lyssna på vad jag har att säga eller vad jag sjunger. Utan jag måste lära mig att lyssna på de andra så att det stämmer. Och så är det också i den kristna församlingen. Här får vi vara med. En del är små. Där var det en jätteliten kruka, har ni sett? Den får vara med. Och den stora krukan får vara med. Allesammans får vara med i Guds församling. Och vi behövs varenda en. Och få vara med i den flerstämmiga kören. Jag hörde jag läste en sån här lovprisning liksom, som är byggt från en av psalmerna där det står så här: O Gud, vilken kör jag är med i. Vilken mångfald av lovprisning. Min svaga röst, osäker och oskolad, förenar sig med generationer i den stora tacksägelsen. Och jag hör de harmoniska klangerna genljuda av din nåd. Vilken kör vi är med i. Och du får vara med utifrån dina förutsättningar. Det var i huset som miraklet skedde. Och vi möter precis detsamma när den lilla pojken kommer med sina 5 bröd och 2 fiskar och bär fram dem till Jesus. Det var när han bar fram det som miraklet skedde när man delade ut. Och så vill Gud också, tror jag, göra under i våra liv. Mitt i vår bräcklighet, mitt i vår svaghet så vill han möta oss. Och jag tror vi behöver liksom utveckla den här resursen. Börja i det lilla. Och sedan växa. Paulus när han undervisar om andlig tillväxt i Kolosserbrevet så nämner han 2 slags växt. Det ena är trädet som växer där år efter år. Och rotar sig och blir starkare. Den ena gången efter den andra, det ena året efter den andra. Årsring läggs till årsring och det blir starkare och starkare. Och så säger han lite längre fram, men så finns det de som blåser upp sig. Och jag tänker mig en ballongkristendom som blåser upp och blir så stor på en enda gång. Och så går det bara en liten tid och så är det bara en liten skrynkla, vad man ska säga. Alltså, det är ju ingenting kvar. Men det har varit så stort och så fantastiskt. Gud vill att det ska hålla i längden. Att vi får uppleva ett hållbart kristet liv som håller år efter år. Och det sker när vi rotar i Jesus Kristus. Tänk att få tjäna Gud ett helt liv. Hållbart. Det här bibelsammanhanget som jag har läst avslutas med orden och Guds ord hade framgång. Det står inte någonstans i det här sammanhanget att det var pastorn som hade framgång. Det står inte heller att det var evangelisten som hade framgång. Inte heller så står det att det var väckelse. Det står inte heller att församlingen hade framgång. Det står att Guds ord hade framgång. Och där i tror jag ligger en hemlighet. För det händer någonting när vi som människor öppnar oss för Jesu ord. För Guds ord i våra liv. För ordet skapar tro. Och det här berättar ju någonting för oss också hur man såg på Bibeln. Man såg att det var Guds ord som skapade någonting i människornas liv. Bibelordet har en skaparkraft och det är det som skapar det nya livet. Ordet skulle jag också vilja säga utvecklar vår tro. Man prioriterade bibelundervisningen. Den skapar en andlig utveckling och hade en lika stor betydelse som modersmjölken har för en nyfödd, för det nyfödda barnet. När vi låter Bibelns ord verka i våra liv, det är då vi växer och utvecklas. Och den här texten talar också om pastorns viktigaste uppgift. Att få ägna sig åt ordets och bönens tjänst. Jag är tacksam för att ni har gett mig den möjligheten. Och jag kanske skulle vilja skicka med då. Tänk så också på en ny pastor. Att man får möjlighet att ägna sig åt ordets och bönens tjänst. Hemma i min bokhylla, jag brukar nästan alltid säga, har jag en bok. Det finns två böcker. Och en av dem handlar om de kristna i Kina. Och i den lilla häfte så står att efter att ha lyssnat på predikan så började församlingen sjunga. Och vad sjung man för någonting? Jo, man tackade Gud för predikan och så började man sjunga. Nu ska vi göra predikan. Nu ska vi göra predikan. Det handlade inte bara om att lyssna, utan nu så låg utmaningen framför. Nu ska vi bara göra det som vi har fått höra. Och det är ju den brottningskampen som vi lever. Guds ord och mitt eget liv. Och jag tror att Gud vill liksom foga samman det här. Att Guds ord och våra liv liksom ska få vara en enhet. Det ska smälta samman. Och i den processen, där vill jag leva. Ja, jag vill tjäna Gud med mitt liv. Det är inte så ofta vi läser böner i baptistkyrkan i Motala. Men jag är ju bara en gästpredikant så att jag kan ju våga det. Och det försöket. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle läsa en vers. Och första raden har redan kommit upp här. Och att ni vill vara med och läsa den tillsammans med mig. O Gud, när min tro blir täckt av damm. Nu får vi se om det kommer något. Där ja. blås den ren med din andes vind. När min vilja att lyda blir stel och rostig, smörj den med din andes olja. Återuppliva glädjen i min kärlek till dig och den beredvillighet som präglade min första vilja till lydnad. Det var väl en bra bön? Ja, den behöver vi be. Och den behöver vi leva i. Livet kan bli täckt av damm. Att Guds andes vind fick blåsa bort det där. Det kan bli stelt och rostigt, men Gud kan komma med andens friska, färska olja. Och att kärlekheten och villigheten får finnas där i våra liv. Och Herre, nu ber vi dig att du ska smörja oss med din heliga andes olja, så stelheten, rostigheten får försvinna, trögheten. Gud, ge oss rikt av din andes olja. Förnya kärleken till dig, Kristus, och villigheten att vara med och tjäna dig. Och jag tackar dig för att du har utvalt oss. Inte en enda är utanför, utan vi alla får vara med i ditt team. Och det tackar vi dig för, Kristus. Och jag ber om en tjänaranda där vi med våra liv får ställa oss till ditt förfogande och vara med och tjäna dig. Amen.